och välkomna till Lille Lördag. Idag går den här podden i festens och sexets tecken.
Ja, det som aldrig går ur tiden. Det som alltid är modernt.
Det som alltid är modernt.
Ja, fest och sex är det som människan lever för och alltid har gjort i stort sett.
Ja, du var på en riktigt kändisfest i helgen. En kändisenbjudning.
Sofia. Jag bara, vilka mer var det där? Det var... Du vet, ibland känner man sig dagen efter. Okej, jag kanske är trött och bakis. Men fan vad roligt det där var.
Ja, så värt det, eller?
Ja, nu vill jag gå på en till sån fest. Och, det som jag insåg när jag liksom gjorde en liten analys dagen efter. Att nu vet jag hur man hostar den perfekta festen.
Mm-hmm.
Det brukar ju vara ditt lilla, det brukar ju vara din gebit.
Precis, det viktiga är ju när man kommer in i hallen.
Ja.
Vad som händer efter hallen, det där börjar.
Precis, men sen, att liksom, sen är det också så att om man har en jättevilla med en hall där det hänger liksom en stor haj.
Ja.
När man kommer in, då, och en stor så här härlig spegel, då känner jag så här, det kan inte riktigt gå fel, känns det som.
Nej, verkligen ja. Inte.
Men jag och Mattias trodde att vi skulle ha en liten sån här parmiddag.
Ja, just det, för det var ju så du liksom la upp det för mig på veckan.
Ja, för det var så hon också sa när hon hade en liten välkomst, hej hej, hon bara... Ja, från början var det Anna och Mattias och nu blev det ju några till. Vi var ju typ såhär, 16 pers tror jag.
Det är jätteroligt. Ja.
Men då kom jag på hur man ska göra. Och nu måste vi ha med den beräknat, det här är också ett väldigt stort kök. Så det är inte att man står i en etta och krampar.
Nej.
Det gör ju sitt till med lullullet, det måste jag säga.
Absolut.
Ja. Hur som helst, så först då en liksom god drink, alltid trevligt, man blir glad, man så här, känns lite omhullad att någon gör en drink till en. Jag menar, vi dricker ju aldrig drink.
Ja, men alltså drink i handen direkt efter hallen.
Ja.
Det är regel nummer ett.
Bra. För, vad jag vet inte, men tar du och Joelle någonsin en fredagsdrink tillsammans?
Ytterkällan, men det händer. Men ytterkällan hemma, ska jag säga.
I fredags gjorde jag och Mattias det första gången som vi träffades.
Gud, så spännande. Ibland får han feeling att göra en god GT.
Ja, det, ja, men det är väl det, härligt, man, ja. Det är väl det man klarar av att få ihop. Det.
Exakt, eftersom varken han eller jag är något fan av så här dry martini.
Nej, men var det inte lite så här tidigt 2000-talet att det kom ut massa drinkböcker och sådär?
Jo, gud ju.
Och alla på med drinken, det är ju för... Det tar ju typ 25 minuter. Det,
men alltså, jag fick ju så här panik på mig själv, för jag är ju ingen drinker egentligen. Nej. Du vet ju, jag dricker ytterst sällan sprit. Och jag dricker. Men så hade vi någon så här frågesportsgrej. Alltså, jag kan så mycket spritsorter. Mm. Så jag bara så här... Jag bara så här, nej, men det där är Curaçao, vet du. Men det där är ju Pisa Gabon.
Ja, det där är så 80-talsunge. Det är så få som har liksom spritflaskor hemma.
Nej, men hur kan det här ha fastnat? Alltså, så här, jag har ingen aning. För att så här, jag kunde så här, lista ut vad det var för form av alkoholkonsistens i vissa drinkar. Det var det som var liksom... Ja, men det där, det är en sån där, vet du.
Men gud, vad roligt. Varför?
Jag har ingen aning. Uppenbarligen så måste jag ju suttit och läst med drinkmenyerna och det har fastnat på något sätt.
Var då?
Nej, men i en bar, man säger såhär, jag vill ha en god drink.
Och så sitter man och jag fattar. Ja, men gud, vad roligt. Det var som att jag och Dante skulle tävla i så här, vem som kunde flest flaggor. Jag kunde inte ens Portugals flagga.
Han, autisten där inne, det vill säga Joel, han kan ju alla flaggor.
Dante också.
Nej, men alltså, det är ju autistgrej. Det måste ju vara det.
Och du vet, jag skämde så mycket slut. Han skrattade så mycket. Han bara, men mamma. Han bara, är det här? Jag bara, Finland. Så osäker. Han bara, bra mamma. Och han sa, Nya Guinea, typ Elfenbenskusten. Jag säger, jag kunde ingenting. Jag bara säger,
nej, och Joel kan också alla i östblocket. Alla ser ju likadana ut där.
Nej, men jag
har ingen aning.
Jag kände så här, gud, jag kan ingenting om flaggor.
Kan vi inte bara liksom snabbt bara adressera att det var nästan krig i en vecka och sen hände ingenting mer? För att
ryssen kom inte,
det var liksom nästan krig i en vecka. Det var fruktansvärt ironiskt på ett sätt.
Då hade jag ju nästan rätt teori att det var Luffe Lelle som hade suttit på kammaren och dragit iväg en drönare.
Över alla kärnkraftverk och riksdagen och sådär. Absolut, Ann-Sönerlund, absolut.
Men jag vet inte varför jag är så ointresserad.
Men vad har du gjort då?
Det är bara för att jag har varit på Gotland, liksom tillbringat så mycket tid på Gotland och säger, men hur känns det med Gotland när ryssen kommer? Jag bara, men låt den där jävla ryssen komma. I'll do it.
Du har varit upptagen av din egen snippa.
Nej, men jag är väldigt intresserad. Liksom, jag läste en jättelångt dokumentärt reportage om varför det har blivit så här att så här, att Putin håller på att ska starta krig mot sina egna. Det är så mycket galenskap borta hos honom.
Men nu tillbaka till festen. Skit i Putin. Vi skulle inte prata om Ryssland.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag måste ändå så här, ge kvinnor som har stått mycket framför kamera. De är ju fantastiska väninnor.
Ja, det kan
jag. Såklart. Det är så här, det kopplas ju bara på. Och sen kommer en liten tal och sen... Hon berättar om alla som är där och hit och dit. Och det blir bara som en rolig stuppa. Liksom.
För här är min fail när jag har fest. För att jag är ju oftast arrangören.
Ja.
Ja, och då blir det ju liksom inte... Jag har ju inte så många personer som runt omkring mig som så här backar.
Nej.
No offense, Joel.
Vem har det?
Ja, nej, men ja. Så då blir det liksom att man både är organisatören och arrangören. Så det där värdinneskapet, det, liksom får, det dras ju ner utav den...
Men rent historiskt så är det ju bara överklassen där kvinnor har kunnat vara värdinnor, för man har haft då betjänter och kockar. Jag tror att i medelklassen, underklassen, så har ju kvinnorna stått i köket under större delen av kvällen. Så fått komma ut lite så här, skål, skål, och sen gå tillbaka ut i köket och fixat efterrätten.
Precis.
Det var ju inte, pappa stod ju inte mycket ute i köket med mamma, det gjorde han inte.
Ja, men jag kommer så väl ihåg Tor Isedals karaktär i SOS- du vet, Sällskapsresan, när han har den här ön. Och så sätter han ju på sig olika mössor. Så har han bensinmackgubbemössan, sen har han glassgubbemössan, och så håller han på sådär. Och jag känner mig alltid som Tor Isedal när jag har fest, att jag liksom springer mellan de här olika
mössorna. Det är
mössorna.
Väldigt roligt.
Ja.
Ja, då var du underhållaren, du är lite gycklamössa.
Ja, exakt så.
Nej, men det här har ju också Sofia, här ligger hon lite i framkant då, eftersom hennes man Magnus lagar all mat. Jag vet. Nej, man mår ju psykiskt dåligt och vill kräkas, men det har man inget för.
Nej.
I nästa liv.
Nästa liv
ska jag ha en kock, nej, inte heller. Men hur som helst, att allt var ju liksom preppat. Så när man kom in där vid 7:30, då var ju köttet klart, låg för att vila. Risotton, det var bara liksom räkarna som skulle ner, den sista risotton. Jag ser bara han tar en stor jävla gorgonzola och så smula ner i riset. Jag så här, känner min tunga så här. Så att allt är ju liksom... väl preppat. Det är inte som att jag står med så här, två ICA-kassar när gästerna kommer.
Nej, men alltså du är ju också en speciell värdinna, för du får ju inte gjort någonting. Du går ju liksom runt i en så här panikcirkel.
Ja, men nu...
Och så bär du grejer. Går alltid runt med saker i en cirkel och bär saker. Små kort. 3, 4, 5 föremål alltid i händerna. Man inte liksom vet
så jag ställer på andra ställen. Vad är det?
Vad är det?
Nej, det måste ju vara en egen diagnos.
Jag har liksom det livet.
Och det kan vara allt händer... från en liten pennvässare till det ska flyttas till ett annat ställe. Men jag måste läsa på, men jag har en egen diagnos.
Nej, men det är så
sjukt.
Alltså, varenda gång jag kommer jag bara så, men nu börjar det ju. Nu går du runt och flyttar en pennvässare.
Jag har faktiskt
eller
tänkt på 13. Det senaste veckan. Jag säger, varför skulle jag flytta den trosan till den soffan? Varför gick jag bara inte upp? Nej. Det samlar ju
jag kan ju få lite jag
bygga
kan,
bo.
Nej, fast jag kan få lite den tendensen när vi ska typ storstäda eller röja. Att när det blir för mycket kaos på kort tid, då har jag svårt att organisera var jag ska börja. Och då blir det att jag flyttar liksom konstiga
fingerborg. Fingerborg är så perfekt, det är en symbol för det.
Nu flyttar han fingerborgar i luften.
Ja, hur som helst, så det var ju bra preppat. Och sen liksom, ja men, vill ha bubb, alltså du vet när det bara känns generöst, fast på ett liksom skönt frifräsa sätt. Det är inte så här, nu ska jag öppna champagne här, utan det är så här, ja men hämta själv då. Lite som knytkalas, fast inte knytkalas.
Ja, jag fattar.
Och Sofia kom in, alltså håller något litet liksom tal, alla känner sig välkomna, alla garvar, vem känner vem, hit och dit. Och sen så en till grej som jag nu förstår, fast det här funkar ju bara om man är fler än 10. Den stående middagen.
Vänta, vadå? Vad menar du då?
Men Magnus hade en kompis som hjälpte honom liksom med maten. Så de stod i varsitt förkläde, två så här pinsmala sköningar som hade koll på situationen. Så att vi andra liksom, ja men, minglade runt och skrattade och drack bubbel och allt möjligt. Och de stod, och de hade ju två också spisar.
Aha.
Så att det är lite som ett restaurangcheck. Så de stod vid varsin och hjälptes åt då. Så gick man fram, så tog man sin lilla tallrik, så tog jag först då den ena risotton med gorgonzolan, så fick man en liten härlig köttbit till. Och sen när man ätit upp det, då fick man den andra risotton med varaner, med stora shrimps. Så att alla stod liksom upp och åt sin mat.
Mm.
I det här köket då. Och så hade man ju något ståbord också. Så det, ja. Allting var ju liksom upplagt för det. Och då tänkte jag så här, ett högt bord, jävla genier.
Ja, alltså, du vet. Ett ståbord.
Ja.
För blir det inte lite konferensigt då?
Nej, det blev inte det.
För då minglar man under tiden man äter middag.
Precis.
Så man har liksom, man kan aldrig dipa riktigt med någon. Eller det gör man om man vill.
Nej, man, ja, jag fattar.
Ska jag hänga kvar vid mitt ståbord, eller ska jag så här, ta min tallrik och flytta vidare?
Men jag tror också, för alla kom lite olika tider, många kände inte riktigt varandra, så var det här så perfekt. För då kunde alla gå in i allas energier.
Nej, men jag var på en middag förra helgen. Och då var det en kompis som fyllde år. Och då var det också så här, ett enormt bord i en tjusig våning. Och vi var väl kanske 20-tal personer. Ja, alla var covid-testade och hej och hå. Ja. Skitsamma. Men, ja, men, och då liksom, så mitt i middagen så klingade värdinnan i glasen, och sen så var det liksom långdans. Så man fick springa. Det är väldigt roligt. Jag har instiftat cannelloni macaroni-tåget. Det är det roligaste. Då ska vi alltså dricka en shot eller en snaps eller någonting liknande. Och sen ska man då sjunga cannelloni macaroni och ska man springa runt. Sist vi gjorde det så höll Daniel Redgert på att bli vräkt.
Ja.
För att du hade det klamprat så mycket.
Inte cannelloni macaroni.
Cannelloni!
Jaha, okej. Gud vad roligt.
Jätteroligt.
Att ställa sig upp och gå runt och hålla i varandra. Det är roligt.
Mycket, mycket bra effekt under en middag. Om det nu är en sittande middag med placering, vilket vi hade. För då blev det ju liksom en mingelsekvens.
Jag fattar.
Då hamnade man inte då, när vi landade på samma plats som man hade varit, utan då hamnade man några bitar bort.
Aha, så först checkade man lite mat och sen hamnade man bredvid någon annan.
Ja, visst. Så det var mycket bra.
Det kan man ha som alternativ då om man sitter ner, men ja, nu stod vi upp.
Precis.
Mm. Och jag som är lite rastlös själv tyckte att det här var så bra. Då kunde jag ju bara klidra omkring.
Exakt, för du är ju problem. Jag blir också lite dampig när jag dricker. Så att då måste jag springa på toa. Jag måste sysselsätta mig med lite så här saker. Mm-hmm. För att jag inte heller klarar av den långa sittningen.
Nej, jag fattar.
Ja.
Men sen hände ju någonting roligt. Vadå? Sofia, om du lyssnar på det här, förlåt. Jag hade köpt ett par nya vita jeans.
Ja, du la upp på Instagram. Ja, men Instagrammet.
Nej, men jag vet inte när jag köpte ett par jeans sist. Alltså jag tyckte att det var sensationellt att jag hade köpt ett par jeans. Lade upp det, kände mig het och bla bla bla.
Nej, men snäll.
Skulle gå upp och kissa. Jag går upp, sitter på toaletten, tittar till vänster, där har hon som många har en så här IKEA metall liksom låda, eller så här, som man kan dra en vagn. Och där är så är det massa öppet smink.
Okej. Okay, ja.
Ja. Råser, ögonskuggor, bla bla. Så tänkte jag såhär,
öppet smink, vad menar du med det?
Nej, men alltså, sminket ligger liksom i den här metalllådan. Det är inte så att det ligger i necessär, utan ja, men det är en massa smink.
Okej, det är smink.
Som att hon var en sminkartist.
Ja.
Då kände jag såhär,
du brukar ju kanske makeupartist, men det är lite olika.
Ja, då kände jag såhär, nu behöver du lite rosa rås, ansöden. Så att du blir lite rosig när du kommer
tillbaka. Just det. Mm. Här kommer lilla rödluvan ner från toaletten. Eller har du bara varit där och dragit en lina?
Nej, nej, det har jag inte gjort. Inga linor för mig. Och liksom, ja men du vet, tar upp den stress. Och vet som man gör ibland när ögonskugga har gått sönder, så tänker jag så här, fan hur, nu glömde jag det här. Och sen så har man liksom ögonskugga i hela bidén, eller på sig, i hela
handfatet.
Och det här var en ganska stor rå, så jag tar upp den och den är helt söndersmulad.
Nej.
Typ så här, vum. Och jag sitter med brallan ner, så att ner i mina nya vita jeans som nu helt plötsligt är puderrosa på hela insidan.
Och jag tror att det var insidan.
Ja, jag bara säger nej, nej gud, du vet, ska jag försöka ta lite
nej,
blött
ännu
papper.
Värre. Ännu värre.
Och bara ner i rosa, och bara så här, nej jag orkar inte, och liksom, det är inte så här, jag kan inte vara uppe på toaletten i 25 minuter. Jag säger så att jag är liksom rosa på hela insidan. Försöker torka upp lite, behjälp lite, kommer ner och bara såhär.
Såg du ut i ansiktet? Som det är.
Nej, men jag hann ju aldrig göra någonting. Men du vet, det där tycker jag är ganska vanligt. Att man är hemma hos någon, så ska man göra någonting som är osynligt. Och så blir liksom, ja, crème de caramel. Ja, men det var bara en liten passus. Kommer ner, då är det gäster med gester.
Gud, så roligt. Men du vet, jag älskar ju lekar. Och det här är också ett tips. Jag har ju kört lapplekar, när jag har pratat om tidigare.
Klara och du är ju väldigt duktiga på det där. Ja. Ni håller på med lappar hit och dit. Och det blir ju sensationellt roligt.
Men det är liksom, det går inte. Det är ju bara sucke.
Nej, men jag vet. Och det är liksom inte så himla svårt. Men det måste ju vara rätt stämning på festen.
Ja, men som, det kräver ju sina drinkar. Men det får inte vara för mycket drinkar. Nej. För det är ju inte heller bra.
Nej.
Det ska vara precis efter middagen.
Precis.
Då är det dags.
Ja, men det
då har ni alltså gäster med gester.
Precis, men det var så roligt med den här gäster med gester var att det var både gäster med gester, ordlek. Man körde samma lappar i tre omgångar.
Ja, men det är ju lappleken, det är ju samma.
Jaha.
Knäppis. Ja, lappleken är ju en minut och första omgången är ju synonymer.
Ja, ja.
Andra
ja.
Omgången, en minut, är ju, vad heter det, charader. Och tredje omgången är ett ord.
Precis. Och man är det lappleken?
Det är lappleken.
Ja, okay,
man har en minut på sig liksom, per hit, om man säger så. Och ju fler lappar man tar, desto mer poäng får man.
För det som är så genialiskt med den leken är att det är lika roligt varje gång, ja. Även fast man vet vad det är för lappar.
Ja, men lappleken är ju den bästa sällskapsleken.
Nej, det var så roligt. Och också tänker jag så, när man har haft småbarn i många år och varit på fester, så är det ofta någon som har haft någon unge, eller så ska man liksom hem och hitta lite. Och nu så är våra barn lite större. Och helt plötsligt så är det som att man tittar på sin partner och bara, men gud, han är ju ganska rolig. Men Mattias gjorde gäster med gester. Jag var såhär, jaha, han
gjorde
är...
gäster med gester? Ja, men, han gjorde charader.
Ja, gäster med gester.
Han körde ett eget tår. Han körde ett eget humorprogram. Mitt i hela löken så bara bröt han upp.
Ja, lite. Åh, du.
Rå.
Till Kina, så här. Ja.
Gick in i karaktär och så Lennart Svan och Jaja Sundström.
Nej, men vi höll ju på med det där. Alltså vi måste ha på med det där typ i 2 timmar.
Ja, men den tar ju rätt mycket tid. Det beror ju på hur mycket folk man är.
Ja,
och så vi ska alltid köra i Turkiet. Det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, men det var väldigt, väldigt roligt. Och ja, det var inte så mycket mer jag skulle vilja säga. Men det är så roligt när man vaknar upp dagen efter och känner så här, gud vad jag känner mig full av energi för att jag har haft en rolig festkväll. Och det tror jag säger, det spelar ingen roll om man är 20 eller 70. Det är ju lika roligt för det.
100%.
Ja.
Ja, ja, ja. Herregud. Mm. Nej, mycket, mycket kul. Ja, själv har jag ju tagit väldigt lugnt den här helgen. Jag är ju väldigt fokuserad på det Vasaloppet. Jag vet inte hur det går för dig.
Jag kommer åka idag, nu när jag har börjat smälta. Så jag får åka typ i vatten och spörregn.
Inget någonting säger mig att du inte kommer åka sakta och kolla på din telefon.
Nej, men det är så tråkigt där du åkte igår. Du åkte ju på stadion här i Stockholm. Och det är ju då, är det 300 meter?
400 meter, så jag kan informera dig att ska du åka liksom, ska du åka en mil, då ska du åka 28 varv.
Fan vad tråkigt. Men du, hur
jag gjorde det.
Ja, du gjorde
det. Jag gjorde det, men jag hade på Fredrik Söderholms podd, som han har målera pass, sorry. Så det var bara att tutta på helt
enkelt. Ja, jag fattar. Men då måste man ju lyssna på någonting. Det är smart. Det är
precis.
Smart.
Mm. Så hellre podd än musik skulle jag säga.
Nej, men jag åker ju till Italien på fredag, ta i trä. För jag ska ju åka med mina tjejkompisar Marcelonga. Har du klarat om det?
Ja, det är det där lilla Vasaloppet. Eller?
Man åker 7 mil eller 4,5 mil. Och nu är som min Mutilani har varit opererad så har jag ändrat till 4 mil. 4,5 mil. Så att, ja, men jag vet inte, jag har ju inte åkt på 8 veckor nu. Så att det ska bli spännande att se hur det känns. Det känns ju inte som att det är en toppenrörelse för någon som är nyopererad i muttan.
Å andra sidan, så, ja, men, ja, å andra sidan så vet jag inte hur mycket du använder muttan när du går. Alltså, det, hur mycket rör sig muttan under liksom en lång... Tänk dig att du tar ett långt kliv nu. Nu gör alltså Anna det demonstrativt.
Fast vad fan, det gör man ju.
Men inte jättemycket, det är mer skärtamentet som rör sig, eller?
Ja, men det är som att det känns som att det rör sig där inne. Men, ja. Men det blir bra. Så att jag åker till Italien på fredag och så att jag får ju öva lite där då.
Underbart.
Ja, men meningen är att du ska köra 9 mil.
Meningen är att jag ska köra 9 mil. Men jag är ju liksom så här, nej, men jag har liksom inte på flera år sen jag tränade till liksom tjejmilen haft ett träningsmål där man tränar till ett lopp. Och det förändrar ju hela träningen.
Ja.
Vilket är helt fantastiskt. Alltså jag är så jävla motiverad och fokuserad. Jag har inte gått ut överhuvudtaget den här. Jag har bara varit så här. Jag åkte skidor både lördag och söndag. Liksom. Mm-hmm. Och håller på. Och jag åker runt och letar backar. Och, eller förlåt, jag letar vad heter det, spår. Och jag var ute i Huddinge på lördagen och var total fail. Mm-hmm. Liksom. Och sen så på söndag så körde jag stadion liksom bara för att safea. Nej, men det finns något i det här som jag gillar.
Men det är också att det är, jag tror att hela livet är, måste vara små delmål. För om det bara flyter ihop. Då kan man ju lika gärna göra någon annan dag.
Ja, ja, visst.
Men när man har ett mål. Och nu har ju de bytt av... På, när vi ska åka också, så vi kommer ju åka samtidigt.
Ja. Va?
Ja. För Johan Olsson kunde inte på söndagen, så vi kommer också åka upp ett spår. Så då kommer vi åka samtidigt.
Nej, men gud vad roligt.
Ja, då kan vi åka samtidigt.
Gud, ska jag behöva dras med dig, gammal tacka. Vad roligt.
Jag tror nog att det är tvärtom där.
Ja, vi får väl se.
Jag är väldigt snabb i backarna.
Upp var det nerför.
Bara nerför.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu till dagens, vad heter det, huvudämne som handlar om sex. Och det är ju inte alls så roligt sex som man kanske kan tro.
Nej,
nej,
nej. Det är verkligen inte roligt sex. För det är, vad ska man säga, så här, det osar gammal skit.
Ja, men precis. Du skickade något klipp till mig för att ta sen från Zach Galifianakis, den här fiktiva talkshowen där han intervjuar olika kändisar om deras... ja, allt möjligt. Det är väl liksom,
allt
det är väl
som ingenting, måste säga.
Ursprunget kanske till Fördomspodden som liksom var på liksom mycket mer betanivå.
Det han gör är ju är att han förolämpar sina gäster egentligen å det grövsta, men han gör det på sitt sätt så att det blir ändå roligt. Till exempel så här, ska vi ta en liten lyssning på Keanu Reeves till exempel. Här går hela intervjun på att Keanu är...
Men snälla, Keanu.
Att Keanu är så korkad så att han ska bara så här, stampa i golvet.
On a scale of 1 to 100, how many words do you know?
1 to 100?
Like, do you know 50 words? Do you know 75 words? Do you know 18 words? Is it frustrating to have people think of you as a complete bozo? When the truth is that you're just a man with below average intelligence. Just do one for yes and then two for no. Do you research your roles?
Yeah.
Have you ever considered researching a character that has taken acting classes?
Right now I'm acting like this is fun. How am I doing?
There's a big conspiracy theory that you're not aging because you're immortal. Is that why your movies feel like an eternity?
Well, eternity feels shorter than this.
Touché.
Ja, men det här förstår jag. Det är ju liksom super, super kränkande.
Ja, just för att Reeves då...
Vet du vad han heter?
Just för att Keanu... ja, men många driver med honom och säger att han är liksom... Men fåordig, korkad, det finns inte så mycket handling i hans filmer hit och dit. Så det här blir ju nästan inte roligt. Men när han kör lite samma på till exempel Bradley Cooper eller Brad Pitt. De är liksom untouchable, så då blir det ju mycket roligare, för då blir det ingen kränkning.
Nej, men precis, man sparkar neråt.
Precis, här är ju sparka neråt. Det är svårt att sparka ner på Brad Pitt till exempel.
Ja, men det är nästan omöjligt. Ja. Och, men det här är ju liksom långt innan Me Too och den här typen av intervjuer, tänker man. Det skulle ju inte funka idag. Och sen gör ju Zach Galifianakis, som jag för övrigt tycker är en rätt rolig skådespelare. Och jag vet att jag tyckte att den här showen var så rolig, men det handlar ju mycket om att det var en helt annan mentalitet i humor på den tiden. Att man skrattade åt andra saker.
Jo, men jag tycker att det är så roligt, för att när man lyssnar på intervjun med Natalie Portman, vi ska göra det snart, jag ska bara berätta klart. Så tänker jag så här, även när jag såg den för 10 år sedan, så måste jag, det känns någonting jobbigt i min mage.
Mm.
Alltså, då lyssnade jag ju på den här intervjun och tyckte den var rolig. Men jag kommer ju inte ihåg om, jag har ingen förnimmelse, jag kommer ihåg om jag kände så här, nej men fan, det där kändes inte så bra. Mm. Förmodligen gjorde man det någonstans, men man kunde inte rent liksom teoretiskt utveckla varför.
Nej, men precis, men jag kommer ihåg liksom när man såg Borat och sådär, så man satt ju liksom på helspänn hela tiden. Ja. Och var så här, det är så fruktansvärt över gränsen, så att det blir ju roligt och det händer ju någonting. Det är nästan en konstnärlig reaktion i kroppen, för att man känner så mycket som man inte kan kanalisera.
Men det är ju hans mening. Så känns det inte riktigt när han intervjuar Natalie Portman. Ska vi lyssna på det?
Jag tror att det blev en förvirring på den tiden.
Ja.
Idag, när vi tittar tillbaka på den här intervjun, då är det något helt annat. Och så tänker man, det här har väl ändå upphört.
Precis.
What is your phone number?
That's private.
Yeah, I know. Do you wear bikinis?
Can we talk about the next
thing?
Next thing.
Okay. You shaved your head for V for Vendetta. Mm. Did you also shave your V for vagina?
Det här går ju inte ens liksom.
Pass.
Här ser man ju på Natalie att hon kanske inte tycker att det är kul, men hon spelar, hon är inte förnärmad eller arg, utan hon spelar ju bara så här, gud, här sitter jag med en korkad snubbe typ.
Nej, men hon är ju så chockad, hon är ju så, det är ju så över gränsen, så att så här, hon tittar ju bara på honom med stora frågande ögon och så här.
Fast de som gick dit och blev intervjuade honom visste ju att det här skulle komma, så jag tror att det är en blandning av att hon är beredd på att det ska komma, men ändå så när hon väl sitter där så blir det liksom too much.
Ja, men precis.
Så tolkar jag det.
Ja, jag vet inte, det känns liksom lite dubbelt. Det känns som att vissa har fått information innan.
Mm.
Att det här kommer vara en spoofintervju, och vissa har liksom inte fått det. Mm. Jag vet inte, antingen är hon bara så en jävla briljant skådis så att man liksom inte kan tolka vad som är vad. Hon är högröd om kinderna och superförnärmad.
Men så var det så roligt, för jag skickade ju det till dig, så skrev jag så här: det här är ju alltså före Me Too.
Ja.
Och sen har du gått och gnagt lite på det.
Ja, men jag har gått och gnagt lite på det där, för jag var så här: det är före Me
Too. Som en mus.
Ja, men så bara har jag kollat liksom medielandskapet och insett att vi är tillbaka där igen. På en helt ny nivå. Och kanske ännu värre. Ja. Nej, men alltså, in the name of gays, lite som vi pratade om i Madonna-programmet. Alltså det konstnärliga etc. Liksom att gays eller liksom konstnärer etc. De kommer liksom undan på grund av att de kan dölja det inom sitt liksom gebit. Att det är så mycket mer fredat.
In the name of art.
In the name of art. Och lite som att gays kan prata sex in the name of gays.
Ja.
Fast de kan ju prata sex med alla tjejer och killar och
det
allt
möjligt. Det blir lite roligt när det är grovt.
Precis. Och de kan ju gå över en gräns med en straight man exempelvis aldrig skulle kunna göra.
Nej.
Roger Nordin exempelvis är ett typexempel på det liksom i Riks morgonsol liksom med Laila. Att det är väldigt sexfokuserat. Liksom.
Mm.
Och ibland kan ju det vara jättelustigt. Men så bara tänka så här, vad lyfter intervjun på grund av det? Eller lyfter det inte? Och sen så kollar jag liksom på Martin Björks konto, han som gör de här då, bilintervjuerna med olika kändisar.
Mm.
Och själva captions är också väldigt sexfixerade. Exempelvis här då. Vinnaren av årets Let's Dance, Filip Lamprecht, kraschade in i bilen. Frågade över allt det alla undrar såklart. Hur det är att ligga med flickvännen Peg Parnevik? Det är liksom det första
jag
som står.
Jag vill inte veta, förlåt.
Nej, men så här, vet vi verkligen att så här, det är det som kommer få folk att kolla?
Jag vet
inte. Jag vet inte, för jag känner att det är ett generationsklapp här. Nu är Martin så här 50-någonting och tillhör en annan typ av generation som har mer sex inarbetat i sig. Ska jag lyssna på hur låten...
Sexfixering.
Ja, jag ska lyssna på hur låten när han intervjuar Penny Parnevik.
Jag brukar säga så här, gå inte in på toaletten. Eller något så här. Mm. För att jag vill inte ligga med Douglas. Och det, nu menar jag inget illa. Men precis efter jag har känt att han har bajsat på toaletten. Det är inte nice.
Nej, men du behöver inte gå i den ordningen. Ni kan ju ligga först, sen kan han gå och bajsa.
Ja, absolut, men man vill inte att han är bajsnödig när han ligger. Det är ju nice. Jag bara tycker alltså, det är mycket, det är bättre att inte veta såna saker.
Nej, men jag känner så här typ lex franska pedofiler, att så här, när man har nått en viss ålder så kan man inte prata om sånt här med unga tjejer.
Nej, men det blir ju nej, liksom en konstig gräns. Men då kommer vi då till så här Carina Bergfeldt, som ändå är en gumma utan sin tid. Mm. Men hon intervjuar då Armand Duplantis och Mark Levengood. Och Carina ställer i början rätt många frågor i intervjun om hur Armand träffar sin tjej och på vilket sätt han raggade upp henne och hur han fick henne på fall och så vidare. Och sen kliver Mark in i studion och då kommer samtalet rätt fort in på sex.
Jag vet inte, det kan också vara så, känner jag, att det är ett medvetet val. För hennes företrädare Skavlan har ju fått otroligt mycket kritik för att han bara riktar in sig på vad tyckte din kille då när du... Vad tyckte din man då när du jobbade så mycket? Eller, alltså, så här smygsexistiska och könssexistiska frågor. Lite så här som att 50-talet är still in the loop.
Mm.
Och jag tänker så att Carina Bergfeldt kanske har vänt på det där jävligt medvetet. Hon är ju ingen dum brutta.
Ja, liksom. Men och det är väl också ett helt annat redaktionsarbete såklart.
Men är det det att när det kändisar är under en viss... statusålder, så kan man ställa lite vilka frågor som helst om sex och snusk och raggning och bla bla, och sen blir det osexigt, men då måste det bli osexigt åt andra hållet också, förstår du?
Ja, men jag förstår, men här kommer ju då det vi pratade om, gaytvätten in.
Ja.
Med liksom Mark Levengood, då säger man någonting med Nallebjörns röst och bara är så här härlig, då blir det ju ingenting som är hotfullt. Det är ju lite som att så här, om ett dansband skulle spela liksom
Kuken och fittan.
Kuken och fittan, så skulle man bara tycka att det var gulligt
och roligt.
Ja, det, ja. Mm. Vi lyssnar.
Mm.
Keep having sex. Det också, det tror jag också. Det tror jag också är jätteviktigt. Därför att det är bättre att man bara fortsätter sex även om det inte är så jätteroligt allting. Det är ju inte allt att man var ihop så länge. Så därför sen kommer man till punkten att det blir roligt igen liksom. Men det förfaran blir när man slutar sex med sin partner. Det är inte roligt, det är inte bra för någon, tror jag.
Inte bra för någon. Ta till dig rådet.
Ja. Balls and sex.
Ja. Det låter bra.
Det här mår jag faktiskt riktigt dåligt av. För dels försätter de den här unga killen som är supernykär. Och han kan liksom inte ens visualisera att han inte skulle vilja ha sex med sin härliga, unga, heta brud som han är superkär i. Så dels blir det liksom det laget att säga, jaha, nej, men det behöver ni inte oroa er för inom situationstecken. Och två blir det så här, gubbe ska tipsa... Men, pojke, nej, men, bort alltså.
Men grejen är, det var det här, nu har ju liksom, nu, ops, ingen är anklagad för någonting här,
nej.
Jag vill bara understryka det, men det var en stor diskussion under när Harvey Weinstein åkte dit, att man säger, varför sätter man inte dit DiCaprio? För att han har tydligen också påstås det då, gjort en hel del funky stuff på liksom 90- och 10-talet.
För fin.
Nej, men ett, då var det, kom ju utseendeparametern in, så här, likeability. Sen blev ju han en miljökämp, och det är den bästa varumärkestvätt man kan göra om man liksom vet att man ligger lite i riskgrupp.
Mm.
Men liksom,
sexwashing,
ja, men och då blir det ju något annat. Men skulle Mark Levengood i den här situationen, vi ska bara leka lite med hans röst.
Det är viktigt, därför att det är bättre att man bara fortsätter sex även om det inte är så jätteroligt allting. Det är inte allt att man var gjort så länge. Så därför att det kommer till punkt att det blir roligt igen liksom. Men det är förfärande när man slutar sex på sin partner. Det är inte roligt, det är inte bra för någon.
Om han skulle ha en annan typ av röst och kanske ser ut som Harvey Weinstein, så skulle ju den här frågan vara mycket mer gräslig. Det är därför jag säger så här, man får vara lite försiktig hur man använder sin makt och ton. Mm. Och inget ont om Mark. Han får ställa vilka frågor han vill. Jag bara säger att de här grejerna är så jävla över gränsen. Men det hänger så mycket på vem som säger det. Och till vem man säger det.
Han ställer inga frågor, han ger ju råd.
Han ger råd.
Ja. Jag tycker att det här är liksom en stilstudie. Det är ett skolexempel på hur en ung människa känner sig obekväm i tips från äldre människor som de inte har med att göra. Det är väl det handlar om till syvende och sist. Det är som när jag ska ge tips till mina killar. Så här, ja, men någonting med tjejer. De är så här, mamma, det där går fet bort. Och jag inser att det går fet bort. Jag ska inte ge dem sexråd.
Nej, men nu kommer vi till liksom, vad jag ska kalla det för liksom, utspetsen här. Och det är jag tycker egentligen ingenting om den här personen. Jag har ingen upplevelse om honom. Jag tycker han verkar vara en utmärkt redaktör och han är jättebra på det han gör. Jag älskar Cyklopernas land. Det är ett program som han har liksom varit med och utvecklat. Och han är redaktör för det, tror jag. Emil Persson. Och han har ju den här fördomspodden. Mm. Och till honom är... Han har otroligt stor sexfixering i liksom sina frågor. Och jag liksom, det här har gnagt mig under en tid. Att jag blir liksom... Jag blir inte trygg. Jag tycker inte det är kul. Jag tycker jag blir bara provocerad av dem. Mm. Och de här frågorna viktas ju väldigt olika till beroende på vilken position han ställer dem till. Men liksom, är det en ung tjej som får frågan så är det ju liksom en helt annan tonalitet än om det är en äldre herre. Eller om det är någon han ser upp till eller någon han är polare med och så vidare och så vidare. Så vi ska bara lyssna på lite så kan vi väl analysera de svaren efteråt. Vi ska lyssna på hur det låter med Keio.
Kåta på dig som du fått för dig att de kan bli på en viss typ av andra tjejer. Att du är fast i något slags glad och sprallig tjejschablon där ingen djurisk kåthet växer.
Oj. Läskigt specifikt. Inget jag har reflekterat jättemycket över faktiskt. Nej, det har jag inte gjort. Det har jag faktiskt inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Nu, vet du vad du gör nu? Du gör en utmärkt sak som du säkert har lärt dig på journalisthögskolan. Du är tyst för att du vill att jag ska utveckla mitt svar. Det kommer jag inte göra, för du fick ett nej.
Okej. Ja, jag testar lite grejer bara.
Ann, vad säger du?
Nej, men jag känner så här, historiens vingslag. Jag känner så här, 19 miljarder kvinnors ångest i mitt bröst.
Ja, men i och med att han är en kreddig kille så, så han agerar man helt annorlunda än om det skulle vara liksom en snubbe, gubbe som satt där, förstår du?
Jo, jag fattar.
För han är ju på, som så kallat på den falske feministen, han är ju på tjejernas sida.
Men dels han definierat henne utifrån sina egna fördomar att spralliga tjejer och glada tjejer och busiga tjejer blir man inte kåta på. Jag fattar att det är så här, att det här är fördomspodden, men när Emil lyssnat på det här sen, jag tänker ändå att det här är en klipper bort grej för att hon blir så jävla obekväm.
Ja, jag förstår inte heller att den här liksom inte gick till slakten direkt. För att, så här, som ni hörde, det är ingenting som lyfter i det här. Utan han påstår ju någonting som man antingen då ska reflektera och säga så här, ja, det stämmer på eller inte. Så att sensationen med sexet försvinner ju också på vägen i och med att den som blir så kallat utsatt, eller vad ska jag säga, som motsvarande i Martin Björks liksom, vlogg. Där har ju ändå människan möjligheten att utveckla sina svar.
Ja.
Men här finns det ju inget riktigt svar att utveckla. Eller hon blir så ställd för att hon får en sån otroligt obekväm fråga. Så hon tappar det. Och den här hade ju slaskats för mig.
Nej, men jag tänker så, och det är också så grovt. Så här, kåtheten. Det är liksom så gubbigt i en ung mans kropp. Förstår jag menar? Och jag tänker ändå att det är stor skillnad mellan Keio som är så här 20-something och mellan Emil som är 30-something. Att det är så här, den här generationen håller inte på och slaskar och analyserar att tjejer eller killar ska vara på vissa...
Har man ens liksom utvecklat sin sexualitet och den tiden man är 20 plus? Liksom?
Nej, jag hade inte gjort det i alla fall. Men nej, det kan ju vara olika. Men jag tycker att den där faller så platt.
Ja.
Det är som en tom kondom. Utan verkligen innehåll. Den där, jag fattar inte att den inte slaktas. Jag blir fan, jag tycker det är obehagligt.
Verkligen. Nu ska vi lyssna på hur han låter
min,
med...
Min analys där, det här allt sånt där borta är nu...
Den är raserad, kan jag säga.
Mm, väldigt.
Håller dig till fejkade orgasmer. De kommer onekligen väl till pass när du bara inte orkar ha sex längre och söker en naturlig slutpunkt. Vilket ju är ett återkommande inslag i varje kvinnas sexliv. Men samtidigt unnar du inte dessa fåraktiga män att gå runt och tro att de faktiskt lyckats tillfredsställa Sara Larsson.
Nej, jag skulle aldrig fejka. Aldrig i hela mitt liv.
Nej.
Jag gjorde det lite när jag... Men så här, precis liksom i början av det roliga.
Mm.
När man var tonåring och yngre. Men nu idag liksom, så det är nog mest den grejen också. Vad fan ska du gå runt och tro att du gjorde ett bra jobb för när det inte var så?
Och sen för mig istället.
De får en dålig review. Och sen för mig så... man får kommunicera lite, men fejka...
Jag tycker så här, dels så, så tycker jag inte att det här rimmar lika illa. Dels så har ju hon en annan position som ger svar på tal. Hon är mer erfaren. Hon har liksom, jag tror att hon har en mer stark erfarenhet av såna här frågor. Hon är ju liksom aldrig på något sätt vejt för att gå in i så här stridens hetta. Och dels finns det något så här liksom samtidsperspektiv i att det diskuteras ganska mycket kring fejkade orgasmer. Så jag tycker att jag får en helt annan känsla. Han kan liksom inte gubba till sig här.
Nej, han blir lite mer, liksom, han är i underläge på något sätt här.
Och då funkar en sån fråga till jag.
Nu ska vi lyssna på Emil intervjuar Benjamin Ingrosso.
Du har haft sex drömmar om minst en familjemedlem.
Nej, det har jag inte.
Är det säkert?
Nej, men alltså... Jo, det kan ha varit någon gång man har drömt och så vaknat upp med den sjukaste ångesten.
Mm.
Man kan, men jag har ju fått höra att man... att det är ju liksom så här, har man råkat drömma om att man har legat med någon i släkten, så då är det personen själv som är äcklig och inte liksom ens drömmar som fuckar med en. Så jag har väl någonting absurt. Nej, nej, men ja, det har hänt en gång.
Stackars Bianca, du har gett dig på då.
Kan ha varit det, ja. Eller något annat.
Han är rätt obekväm här.
Han är extremt obekväm och jag känner så här, okej, den här frågan kan man väl ställa då i någon freudiansk synpunkt. Men sen kommer den där sista kommentaren och då är det jämnt att den här ska bort i slakten.
Ja, exakt. Och han är ju bra på att peta in de här. Och jag får ju också väldigt mycket känslan av att Emil gärna vill lysa själv som briljant och också få sina gäster liksom rätt dumma ibland, eller?
Ja, men det är väl klart. Men det är väl det hela den här podden går ut på. Men jag tycker så här... Jag tycker inte att det blir ingen bra intervju när man på något sätt så här gubbar till sig. Förstår du vad jag menar? Den där sista kommentaren då att Bianca... Ska vi lyssna på den igen? Vi lyssnar på den igen.
Stackars Bianca, du har gett dig på då.
Kan ha varit det. Ja. Eller något annat.
Här känner jag också att dels så är det så här en helt opassande kommentar. Den, liksom, den är bara äcklig och taskig. Och det enda jag känner så här... Att han kanske hade en förhoppning om att det där skulle bli en rubrik.
Ja,
i precis. Sista sekunden att säga.
Men det blir ju aldrig rubriker i och med att det är han själv som fyller i luckorna liksom.
Nej, jag fattar.
Så att sensationen alltså, kommer ju hela tiden med frånvaro på grund av att han själv definierar vad svaret ska bli.
Vet du, jag tror, hade någon sagt rätt tror jag att jag hade gått från studion faktiskt idag.
Ja, kanske.
Ja, det där tycker jag var över gränsen.
Mm.
Men vem är slaktare och redaktör för den här podden?
Nej, men alltså som jag förstår det så är det Emil själv som är redaktör för podden.
Du har någon gång under förspelshångel ryckt tag i en killes slips, dragit honom mot dig och därigenom känt dig vild.
Nej, men gud. Alltså, nu kommer det.
Det här är ju ingenting ändå.
Ja, men jag,
det är inte så farligt.
Det här liksom känner jag så här...
Ska du komma hit och revoltera nu?
Ja, nu ska jag komma hit och revoltera. Men
kul att du kom.
Tack. Det är nu jag gör det där som jag har drömt om, resa mig upp en intervju. Nej, det gör jag förstås inte. Men ja, nej, gud, jag tycker den här frågan är lite svårt. Jag tycker det är lite jobbigt.
Ja. Även denna slips.
Ja, du tycker det. Denna slipsfråga. Ja.
Vi kommer då får vi aldrig veta om du riktigt har det slipsar.
Alltså man kan ju, ja.
Jag fattar.
Mm.
Det var Ebba från Sydow. Och hon är faktiskt den som har sagt till honom att hon inte tycker om de här sexfrågorna.
Det här är ju väldigt spännande för det här är han inte förberedd på.
Nej, och han blir också extremt nervös. Han börjar treva och liksom, han har inte alls samma självsäkerhet som man har med de yngre gästerna.
Precis. Här har vi en liksom vuxen kvinna som förklarar så här. Jag är också journalist och jag är också kvinna och mamma och maka. Jag tycker inte att den här frågan var okej.
Nej.
Den var inte bra. Är det inte det handlar om?
Ja, men precis. Den kommer inte leda till någonting. Jag förstår inte att den här går till slasken alls.
Nu kan ju inte vi se hur stekt Emil blir. Och det var väl bra då att han behöll den här frågan. Så att det inte bara framställdes som att han alltid får sista ordet om man säger så. Men man hör ju tydligt på hans röst att här blir han lite tagen på sängen.
Mm.
Nu är de ombytta roller och det känns inte jättebra.
Precis.
Det här är väldigt spännande att se män som, eller nu menar inte jag Emil, men han har väl också en viss sorts makt som då blir frågasatta. Det har ju varit väldigt ovanligt rent historiskt. Vi har ju suttit där och skrattat och spelat med, det har vi pratat om tidigare. Men här en veckan så var det då så var Valérie Pécresse som högerpartiets ledare, hon var med i den här La France dans les yeux, Frankrikes ögon, och sitter då med han som intervjuar då, Jean-Jacques Bourdin. Och hon inleder intervjun med att berätta att hon verkligen har tvekat om att komma dit eftersom han är då anklagad och under utredning om sexuella övergrepp.
Mm.
Och det är så intressant när man ser den här gamla vithåriga gubben att alla de spelregler som han hittills har tagit för givet och som han har spelat med, nu är spelet, liksom, nu har pjäserna flyttats om och det gör honom helt tagen på sängen.
Mm.
Och han är ju inte förberedd. Hon säger, jag vill vara med och prata om det här för det är ett politiskt program som många ser, men jag har tvekat väldigt länge eftersom du står anklagad för sexuella övergrepp.
Mm.
Och man ser liksom den där gamla gubbens blick, det är så här, ja men han tappar det och kroppsspråket, han är liksom, han är så jävla chockad. Han har liksom gått så här länge med den här maktfullkomligheten och nu är det någon som drar ner brallorna på honom och det är han är inte beredd på. Det är inte män fortfarande, me too eller inte. Det är så här, de flesta män sitter ganska säkert i sitt liksom sexuella haveri.
Ja men precis.
Även på privata fester tycker jag.
Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle.
Je voudrais ajouter Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice.
Ja, och jag, det är ju stor skillnad på när Emil då, vi ska lyssna på en intervju till här bara kort med Emil när han lite trampar i klaveret och då är det ju också en äldre person som man har svårt att hantera, men den här gången är det en man.
Ett samlag utan dopp av pung i mun är inget samlag utan en förolämpning.
Ja, det var en märklig fråga faktiskt. Är pung i mun är väl inte rätt?
Ja, det kan det för vissa är det rätt.
Ja, det har inte hänt mig i alla fall.
Du är ingen pungdoppare?
Nej, jo i Östersjön.
Okej, jag fattar. Men inte i mun under samlag?
Nej.
Nej, nej det var ju fel tyvärr. Jag tappade allt mitt självförtroende från dopp i grytan fort. Ingen kommentar på det?
Jo, där var den.
Ja, kul.
Jobbig stämning.
Jävligt jobbig stämning. Och en sån här fråga till en människa som liksom enligt gamla tideräkning har gått i pension för liksom 5 år sedan. Men är liksom, det är som du säger, höjer det eller höjer det kvaliteten på intervjun?
Nej men det är det jag försöker komma fram till. Gör du det? Jag var bara dåligt.
Ingen av de här intervjuerna. Ebba från Sydow kände jag så här. Okej,
okay, det är Sara Larsson för att frågan var liksom viktad till hennes fördel.
Men då är det här då så här, är du Jonas Wahlström Skansen chefen typ, har du haft homosexuella utsvävningar eller får din fru 70 plus din pungmun, alltså vad fan, låt människor ha lite värdighet.
Ja men verkligen.
Samtidigt kan jag se så här, om Filip och Fredrik till exempel sitter och tjabblar på det här sättet, så är de ju liksom de är lika starka, samma kön, då kan det vara roligt att höja en diskussion.
Det är det jag får känslan av hela tiden.
Jag tror bara att många män och kvinnor dessutom lever kvar i tron att så här, man snackar sex, då lyssnar många. Man skriver om sex, då läser många. Och det kanske är sant.
Ja, det kanske är sant.
Det kanske är bara ett liksom klassiskt publikfrieri för att man vill fortsätta ha sin makt.
Så kan det absolut vara. Mm.
Bakiskåtheten vet inga gränser. Nej, men på riktigt alltså. Du blir typ rädd för dig själv.
Ja, japp. Vad fan är det? Det är någonting med att jag hatar mig själv. Så därför måste det är det enda sättet att
du ska straffa om dig själv.
Nej, tvärtom. Det blir då kan man inte gå in i huvudet, då får man gå in i kroppen och bara äga upp det.
Ja, det behöver vi tillbaka.
Nu kanske jag liksom går igång på alla cylindrar på grund av att jag precis har läst om det här. Och han får väl ställa en bakiskåt fråga. Det, om man hade ställt den här frågan till en man tror jag inte att jag hade reagerat på samma sätt. Men jag får, igen så kommer hela historien så här pamflett. Och liksom skygglapp för kvinnor att säga, du får inte vara kåt när du bakar, du får inte vara kåt när du har ägglås, du får aldrig vara kåt, och är det, då är det för att liksom du är skitigt. Jag tolkar det så att det är inte så.
Nej.
Nu får du tolka den där.
Jag bara märker att tonaliteten och understödjandet av att hela tiden transportera gästen dit han vill komma med sin fråga för att hela tiden bygga en rubrik eller vad som är syftet i det här. Det är ju liksom, förlåt, det är inte bättre än på att stoppa pressarna. Alltså jag är ledsen att säga det här är liksom risig journalistik. Och jag blir väldigt förvånad över en sån kvalitativ liksom, redaktör som Emil Persson, att han släpper igenom det här. Jag tycker det känns så jävla kliddrigt. Och frågan som kvarstår så här, är sex så spännande?
Jag tror att vi har fastnat i någon gammal liksom tro på det. Sen är det ju fortfarande, om man skriver sex på Aftonbladet Expressens löpsedlar, då säljer det mer. Men jag tycker så här, här har man ju en kvalitativ podd då, som ska säga på något sätt vara en utveckling av både liksom intervjuarens roll. Och då när det blir så kladdigt, då blir det så här, fast det där ledde ingen vart.
Nej, men hade inte liksom, om jag hade varit med i en podden och han hade ställt den frågan till mig. Mm. Då hade jag ju vänt på den och ställt samma fråga till honom bara för att se vad han skulle svara. För han blir ju aldrig utsatt.
Nej.
Liksom. Då hade det funnits någon jämställt i det på något sätt. Ja, men okej, men vadå, brukar du suga pung när du... mycket mera...
Ja, men precis så här. Ja, men det trodde man att Jonas skulle kunna göra. Så här, hur ofta tror du att en 70-årig gubbe så här, suger pung? Får en
stoppar in pungen i munnen.
Det där var bara en jävligt dålig fråga.
Ja, och den, jag vet inte. Jag blir bara så här. Det här har gnagt mig under åren jag har lyssnat på den här podden on and off liksom. Och det blev liksom så här, det kom till någon spjutspets när jag såg Emil som då gästade sitt eget program som han är redaktör för, Cyklopernas land, med Kristoffer Garplind på SVT. Han hamnar nämligen i någon form av tjafs med Tone Schönesson, som är författare, till övrigt en utmärkt sådan. Och vi ska bara kolla på det bråket där, och det hade fått fötter sen i sociala medier där det var ganska bitsk stämning mellan dem hela programmet igenom. Och det här är program 1 för den här säsongen.
Det känns som att du är helt omotiverad att är sur för att du inte blivit inbjuden.
Det är inte. Titta tillbaka på dig själv.
Kommer du sakna skallen, Emil?
Ja, men lite ändå. Han har ju ändå en varm air runt sig, tycker jag, när man ser det där. Men jag har väl inte varit någon slags slavisk tittare heller.
Nej. Tone, hur du haft det? Fyllt år i veckan, grattis.
Tack. 29.
Okej. Okay. Du har varit ganska mycket tjafs på internet efter din senaste medverkan. För det var så gnabbig stämning mellan dig och Emil.
Vilket, det var ju trevligare än vad det är off-cam.
Verkligen.
Alltså, så. Jag tror inte folk är vana vid min personlighet bara.
Nej, kanske. Eller Emils.
Jag tycker, om jag ska säga vad jag tycker problemet egentligen är, är att han har en väldigt tråkig ton.
Det känns också som att du är helt omotiverad och sur för att du inte blivit inbjuden.
Det är jag inte. Titta tillbaka på dig själv. Jag bara reagerar på den som alla borde reagera på den.
Men du retade också ganska mycket för hans, till exempel, hans dialekt.
Mjanda.
Härmade honom så mycket och sånt. Ja. Det kan det vara lite framför. Men det var ändå Emil som fick mest skit.
Ja. Emil har kanske lite problem med att just bli ifrågasatt. Kan vi säga, kan vi tolka det som det? Det är därför det också blir då dålig stämning när han inte får de svaren han... Mm. Och han tycker det är jobbigt med starka tjejer, det är därför han heller intervjuar yngre tjejer.
Trots syndrom.
Ja, alltså så här, han har en intervju med Emma Frans, men Emma Frans är en jättebra kompis, och då sitter de och fnissar hela intervjun. Så att så här, och då får hon liksom frågor om hon får en silversked varje gång hon fyller år av sin mormor exempelvis, så det blir jättefnissigt. Det är en helt annan nivå. Han ställer liksom nästan inte en sexfråga till henne.
Det är hans kompis.
Ja, precis. Och det är någonting i det här maktiga som ger mig klåda.
Men jag tycker att det var väldigt tydligt det att män, särskilt i din tv-bransch tycker jag, även yngre män har haft en maktfullkomling. De har ofta varit redaktörer för program. De har ofta varit väldigt bundis med programledarna. Ja. Så det har ju varit en otroligt grabbig atmosfär och är fortfarande, tycker jag, på många tv-produktionsbolag. Och det är väl lite så att...
Ja, men hela Mexiko är ju bara liksom en borg full med tuffa människor.
Vadå, tv-branschen har väl varit supergrabbig alltid, tidningsbranschen också. Kolla bara det som pågår på Expressen nu och liksom även på Aftonbladet, överallt. Vi ska väl inte låtsas som att bara för att MeToo briserade under några år så är allting förändrat i grundvalarna. Så
och det blir ju så jävla tydligt i det här.
Men det som jag tycker är så jävla oskönt är precis det du säger, att varför kan inte han då garva till exempel med Ebba från Sydow och säga, varför kan inte han bli en sköning? För det som händer är att han är en sköning med Emma Frans som är hans kompis.
Din mormor gav dig en silversked i födelsedagspresent varje år. Vad är det för?
Ja, förlåt.
Ja. Så jävla kul var det inte.
Nej, men det har något.
Ja. Ja. Vad pratar du om?
Nej, men det låter väldigt, det låter fint.
Ja. Ja. Men du fick inte det eller?
Nej.
Nej? Okej, okay, säg det då.
Ja, men här är det en helt annan familjär stämning, eller vad ska jag kalla det för?
Mm.
Det är två jämlika som så här utmanar varandra på något sätt.
Precis.
Och men... då blir det fnissigt istället.
Ja, plus, för att hon
plus,
är kompis.
Plus blir minus.
Ja, och hon är kompis med honom och får därför inte de här frågorna.
Nej, men exakt.
Nej, men det jag känner när jag lyssnar på alla de här klippen, det är väldigt spännande. Det är ju att de som så klarar sig på rätt sida och det kanske kan ändå... ge någonting åt intervjun. Det är ju när man liksom klarar av att så här, ta tillbaka svaret och äga frågan, som till exempel Sara Larsson.
Ja, men då är ju också frågan viktad till ett sätt till hennes favör. Förstår du? Den är inte ned, alltså hon är så här, hur många gånger har du fejkat orgasmer? Och så säger hon att hon inte fejkar orgasmer.
Så då har ju hon liksom gett tillbaka. Då blir det ju en intellektuell, verbal diskussion om, ja, men du vet, kvinnor som spelar en roll.
Ja, men precis.
Och då tycker jag att frågan känns relevant. Men så här, dra en slips eller pungen i munnen. Alltså, så här, där tycker jag, pungfrågan, nej, men den måste jag gå och tänka på hela dagen och försöka lista ut var den kommer ifrån och varför den inte liksom ligger i pungen, kvar i pungen. Det är väl den kritiken som många ändå kan ta till sig, att så här, kultursidorna i Sverige är väldigt medelålders, är väldigt vita, är väldigt en viss kategori av människor. Det är liksom som en korvstoppning, att de andra kommer inte fram där bak. Och det är, den här podden är väl också väldigt vit.
Alltså den är extremt vit. Jag tror Östnöjen är den brunaste gäst jag har sett. Nyamko Sabuni var med också, tror jag, på något sätt.
Och det kanske är så av en anledning att det är svårare att ställa liknande frågor till någon som har kommit som flykting eller politiskt aktiv till exempel.
Ja, så kan det vara. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka och fortsätt gärna den här diskussionen i kommentarsfält och helst inte på DM, men ni är gulliga som skickar. Puss och kram.
Puss och kram. Tack Anita.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.